Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Hej och välkomna till podden. Så här i slutet av det märkliga 2020 så tänkte jag att vi skulle grotta ner oss i det firande som står framför oss. Alltså nyårsfirandet. Vi får lära oss en hel del kring varför vi firar när vi gör och lite om historierna bakom några nyårstraditioner. Allt från diktläsning på Skansen till backhoppning och pizza dagen efter. Jag heter Fritte Fritzon och det här är Allt du vill att veta.
Att nyåret infaller mellan december och januari är faktiskt inte givet sedan urminnes tider. Romarna började det nya året 1 mars, men när den julianska kalendern infördes år 45 före Kristus blev 1 januari officiell nyårsdag av olika administrativa skäl. Den som ska berätta för oss om nyårsfirande förr och nu är Mattias Axelsson. Han är lärare och expert på högtider och traditioner. Mattias är just nu aktuell med podcasten Gator och torg i Göteborg, som är vad det låter som. Han har också skrivit boken Tack och tvättstuga och tack för senast, Svenska vanor A till Ö. Varsågoda, Allt du vill att veta om nyår med Mattias Axelsson.
Hej och välkommen till Allt du vill att veta, Mattias Axelsson.
Tack så jättemycket.
Du är ju en kär gäst i podden, expert på högtider och traditioner. Och idag ska vi prata om nyår. Varför firar vi egentligen nyår 1 januari?
Ja, det som mycket annat går ju tillbaka till de gamla romarna, alltså romarriket. För någonstans så måste man ju börja när man ska prata om det här med nyår, så har det ju med vårt sätt att ha kalender och med tideräkning och hela den grejen. Och ska man titta på hur vi räknar tid så utgår vi från tre himlakroppar. Vi utgår från solen, vi utgår från månen och vi utgår från jorden och hur jorden roterar runt sin egen axel. Och det sistnämnda där, det är ju så långt som ett dygn är. Och en månad, det ska ju vara så lång tid som det tar för månen att passera ett varv runt jorden. Och ett år, det är ju så lång tid som det tar för jorden att snurra ett varv runt solen. Problemet är att de där går inte riktigt ihop. För månen, det tar 29 och ett halvt dygn att passera runt jorden. Och jorden tar 365 dagar, 5 timmar. 42 minuter och 48 sekunder att ta sig ett varv runt jorden. Så att det liksom blir lite skevt där. Så olika kulturer har ju liksom gjort på olika sätt. Men det romarna gjorde med sin kalender som man började använda redan på 700-talet. Alltså 700-talet före Kristus. Så vi är ju jättelångt tillbaka i tiden. Det var att man använde liksom solen som utgångspunkt för ett år. Alltså den tiden tog för jorden att snurra runt solen. Det var den tiden som var ett år. Och då började man först att ha 10 månader. Den första månaden var mars. Man firade alltså nyår den första mars. Och då låg det här första mars i anslutning till vårdagjämningen. Det vill säga när dag och natt är lika långa på våren. Sen la man till 2 månader i slutet av året, januari och februari. Och det är därför som man använder februari som skottmånad, som att justera hur långt ett år ska vara. För att februari var det den sista månaden i den romerska kalendern.
Men du, varför la man till 2 månader då?
Ja, alltså det var ju för att man skulle liksom jämna ut det. För att det första året, det var 304 dagar. Och det blir liksom helt skevt att ha 304 dagar om man ska ha ett solår. Och tiden mellan den sista december och den första mars, den räknades liksom inte i början. Så det var ganska tidigt som man la till. Alltså redan några decennier efter den första kalendern så la man till de här januari och februari. Men från början då så firade man nyår den första mars i samband med vårdagjämningen. Vilket ju är helt naturligt. Men det som sen hände, det är ju att det romerska riket växer. Det blir ju större och större. Och en av de grejerna som man gjorde vid nyår, det var att man skulle planera för fälttågen som skulle vara under året och så vidare. Och när det romerska riket växer, då behöver man ju ha mer tid att planera, vilket gör att man behöver fler månader. Vilket gör att man helt enkelt flyttar nyår någonstans, ja, ett drygt sekel före Kristi födelse. Så flyttar man nyåret till den 1 januari av politiska skäl helt enkelt. Och sen år 45 före Kristus så införs den julianska kalendern, som i princip är den kalender som vi fortfarande använder, med 365 dagar, skottår vart fjärde år, 12 månader, och månadernas namn, januari, februari, mars, april och så vidare, har vi fortfarande från romarriket. Och att juli heter som den heter, det har ju med Julius Caesar att göra. Men när kristendomen då blir den dominerande religionen i västvärlden, då är ju inte det här bruket från romerska riket lika intressant längre. Så då flyttar man nyår. Det är inte alls så att man firar nyår 1 januari under medeltiden till exempel. Utan då är det snarare vanligt att man firar nyår kring 25 mars, alltså vårdagjämningen, eller 25 december i samband med Kristi födelse.
Det är roligt att man hade olika nyårsfiranden.
Ja, det finns en ganska intressant beskrivning av det här i någon bok jag har läst, just att hur svårt det måste varit på medeltiden just att resa mellan olika länder. Framförallt i samband med kalenderreformerna man gör på 1500-talet, där olika länder kan ha helt olika kalendrar och ligga helt ur fas. Och att i Storbritannien så firar man nyår den 25 mars, i Sverige firar man nyår den 25 december. I andra länder så firar man också nyår den 25 mars, fast ett annat 25 mars än vad man gör i Storbritannien. Som Storbritannien byter sin kalender först på 1700-talet, men i de katolska länderna så byter man kalender på 1500-talet. Så det var inte alldeles enkelt just det med nyårsfirandet under 1500-talet i Västeuropa.
Jag tänker mig att det är en bra plott till någon slags medeltida thriller, att de reser i tiden, fast det inte egentligen är tiden, utan de bara reser mellan olika kalendrar för att...
Vi kan väl jobba på ett manus tillsammans du och jag, så kanske det kan bli nästa års stora blockbuster.
Ja, verkligen. Får se om folk får gå på bio då. Men det är fortfarande så runt om i världen att folk firar vid olika tidpunkter. Alltså kineser, kurder, iranier och så vidare.
Ja, alltså det här att fira nyår 1 januari, det är ju egentligen någonstans ganska onaturligt på det sättet. Att det finns inga kopplingar till astronomiska händelser som vintersolstånd eller vårdagjämning eller månen och månens faser. Utan det är ju rent administrativ åtgärd att vi firar nyår den 1 januari. Och tar man kineserna till exempel, det kinesiska nyåret, så infaller det den andra nymånen efter vintersolståndet. Alltså en väldigt tydlig koppling till astronomin. Och nästa år då 2021 så firar de nyår den 12 februari. Kurder, liksom perser och andra i Mellanöstern, de firar nyår vid vårdagjämningen, alltså det som man kallar för Norus. Och sen judar, de firar nyår på hösten eftersom de har en kombinerad mån- och solkalender och den ändrar sig. Och muslimer, och sitt sätt, de har ju en ren månkalender, vilket gör att deras nyår flyttar sig i den västerländska kalendern hela tiden.
Just det, precis som Ramadan då.
Ja, precis som Ramadan och Eid al-Fitr och alla andra muslimska högtider. Och jag tror att deras nyår 2021 är någonstans i början på hösten, i slutet på sommaren där.
Mm. Det är också bra om man känner för att fira nyår typ 5-6 gånger per år, så hakar man på olika kulturer bara.
Ja, det är väl bara att köra. Om du, vill, ja. Liksom, om du gillar det här med fyrverkerier och hummer, så är det bara att köra på.
Precis. Hummers år kan man kalla det. Finns det några nedteckningar kring nyårsfirande i Sverige förr i tiden? Vet man någonting om det?
Ja, alltså det vi vet, det är ju att nyårsfirande i Sverige egentligen är en ganska modern företeelse. Alltså, jämför man med jul, alltså du och jag gjorde ju ett avsnitt, om det var förra eller förra året, just om julfirandet i Sverige. Och då kan man ju säga att julfirandet, det går ju jättelångt tillbaka i tiden. Alltså det har ju förkristna anor. Däremot, nyårsfirandet, det var alltså tämligen okänt bland allmogen, bland bönderna, en bra bit in på 1800-talet. Just eftersom det är rent administrativt åtgärd att fira nyår den 1 januari. Och troligtvis var det så att 1 januari inte ens var officiell nyårsdag förrän på 1500-talet. Det är någon gång i samband med Gustav Vasas regim i första halvan av 1500-talet som man byter från att nyår då är den 25 december i samband med juldagen till den 1 januari. För bönder så är det klart, då är det ju rimligare att fira när, ja men till exempel när skörden är bärgad eller när slakten är klar eller när hushållet går in i vintervila under julhelgen. Så tittar man före 1800-talet så är ju nyår i huvudsak en överklassföreteelse. Det är inom överklassen som man firar nyår. Och det gör man ju för att man i den svenska adeln och överklassen gärna vill ta efter de kontinentala vanorna som man hade nere i Europa med nyårssuper. Man salutade för kungen, man avlade nyårsvisiter på nyårsdagen och så vidare.
Men Mattias, vad är det här med nyårsvisiter då?
Ja, nyårsvisiter, det är ju någonting som man gör på nyårsdagen. Och ju finare folk man skulle besöka, desto tidigare på morgonen skulle man gå. Det vill säga, skulle man gå till kungen och avlägga nyårsvisit, då var det 4 på morgonen på nyårsdagen som man skulle vara färdigklädd för att önska gott nytt år.
Var kungen uppe?
Ja, kungen var ju uppe tidigt, för det var ju det här sättet som man firade nyår. Nyårsvakan var ju inte alls lika. Det var inte så att man festade hela natten just för att man skulle vara uppe tidigt på nyårsdagens morgon och avlägga de här visiterna. Och sen under 1800-talet så blir den här traditionen med nyårsvisiter mer och mer ifrågasatt. Och man liksom säger att istället för att istället för att göra det här och ge nyårskort, så ska man skänka pengar till välgörande ändamål och så vidare. Och sen på 1900-talet så har ju de här nyårsvisiterna i princip försvunnit. Och skulle någon liksom ringa på dörren på slottet 4 på nyårsdagens morgon, så tror jag inte att den personen skulle bli insläppt 2020. Och det har ju inte bara med corona att göra, för att jag gissar att kungen ligger och sover så dags.
Ja. Men en fråga som jag har funderat över, en språklig fråga, det är ju när det här avsnittet släpps, så är vi ju mitt i mellandagarna. Och då uppstår ju den här viktiga frågan, alltså vad vi ska säga till varandra när vi så här fingår ute på stan. Alltså god jul, hur länge funkar det? God fortsättning, gott slut och gott nytt år. När ska man säga vad?
Ja, ska vi reda ut de här olika? Vi har ju god jul, gott slut, god fortsättning, gott nytt år, god helg. Är väl egentligen de 5 sakerna som man kan säga i liksom samband med jul- och nyårsfirandet. Och god jul, det är ju egentligen då reserverat för julafton. Det är ju på julafton man säger god jul till varandra. Sen kan man såklart, om man lämnar arbetet tidigare och går på julledighet, så kan man givetvis säga god jul till sina kollegor redan innan julafton. Men i familjen och med vänner, då är det på julafton, möjligtvis på juldagen, som man säger god jul. Sen god fortsättning kan man ju i princip säga i 2 omgångar. Dels nu under mellandagarna, alltså egentligen från den 27 fram till den 31 december, så kan man säga god fortsättning. Och då är det ju god fortsättning på julen som man önskar. Sen på nyår så önskar man ju gott nytt år. Men det gör man ju egentligen inte förrän efter 12-slaget, för det är då det nya året börjar. Så när 12-slaget liksom har, eller när klockorna har ringt vid 12-slaget och det har blivit nytt år, då önskar man varandra gott nytt år med dem man firar med. Och sen så kan man ju säga gott nytt år till varandra liksom dagen efter nyår. Och sen är det ju god fortsättning en vända till, som man kan säga ett par dagar efter nyår, och då är det god fortsättning på det nya året.
Just det. Gott slut då?
Gott slut, det är ju just i slutet av året, så det kan man ju säga. Kan man säga nyårsafton och dagen innan nyårsafton, 31 december, då är det ju gott slut på det här året som har varit. Att man liksom ska avsluta. Och sen så slutligen det här god helg.
Det är bara PK-marxister, va, eller?
Ja, det har ju kommit fram liksom någon idé, jag läste någon artikel i DN här, som försökte driva någon tes om att och importera det här amerikanska War on Christmas, att det skulle vara förbjudet eller anses olämpligt att säga god jul, och att man skulle använda god helg istället. Och det är ju ingen människa i hela världen som någonsin har förespråkat det i Sverige, att vi ska sluta säga god jul och ersätta det med god helg. Däremot så är ju god helg en gammal fin svensk tradition, alltså det har ju funnits sedan åtminstone slutet på 1800-talet. Jag satt och läste i KB:s tidningsarkiv och letade just efter användandet av god helg, och det var inte alls ovanligt att man i slutet på 1800-talet använde hälsningsfrasen god helg i samband med julhelgen. Så absolut, du kan önska. Sen så tror jag det blir lite konstigt att säga god helg i samband, utan det är god jul, gott nytt år, god fortsättning, som är de tre absolut vanligaste hälsningsfraserna i samband med julen och julhelgen. Som man kallar dem, ja. Precis.
Ja. Innan vi går in på dagens nyårsfirande, är det någonting mer förutom nyårsvisiter och som man kan nämna angående firande fordom?
En sån sak som jag faktiskt själv fick en liten påminnelse om i häromdagen, det är det här med att spå i bly. För jag, av någon anledning, så hade ett av mina barn på en Astrid Lindgren-saga och Barnen i Bullerbyn. Och om man har läst sin Astrid Lindgren och kan sin Alla vi barn i Bullerbyn, så förekommer det ju nyårsfirande och också att man spår i bly. Det vill säga att man smälter ner bly för att se hur det formar sig. Och utifrån den formen så kan man liksom ta en tyda, som det heter. Man kan få någon som gissning om vad det nya året kommer med. Det vill säga vad man har att förvänta sig av det nya året. Och det, jag tror inte att det är någonting som förekommer i någon större utsträckning längre. Jag vet att jag har gjort det någon gång i min barndom på 80-talet hemma hos någon kompis. Men mina barn har ju inte gjort det och känner ju bara till det i form av liksom det här från Alla vi barn i Bullerbyn. Ja.
Samhällsklimatet idag är sådant att vi inte tillåter våra barn att hantera smält bly helt enkelt.
Ja, det kanske också är rimligt att vi inte gör det.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Kan du berätta lite grann vilka ingredienser som finns i dagens firande?
Ja, alltså man kan ju någonstans börja med att skilja på nyårsafton och nyårsdagen. Alltså där finns det en väldigt tydlig differens mellan de här. Om man tittar på de andra stora högtiderna, så alltså julafton, juldagen, påskafton, påskdagen, så går de liksom ihop med varandra på något sätt. Däremot nyårsafton och nyårsdagen är någonstans varandras motsatser. Alltså där nyårsafton väldigt tydligt är ett festligt tillfälle. Man dricker alkohol, man är tillsammans med vänner, man äter god mat. Man gör liksom lite extra av firandet. Medan nyårsdagen också väldigt tydligt har sina traditioner, men då handlar det ju mer om att vara bakfull från dagen efter och inte göra så mycket väsen av sig. Ligga i soffan och äta pizza. Om vi börjar med det och så tittar vi på nyårsaftonens firande. För det är väl kanske det man framförallt förknippar just när man säger fira nyår. Då är det inte att kolla på Ivanhoe med kebabpizza som man tänker på, utan det är allt det här andra som du nämner, Skansen och fyrverkerier och så vidare. Och Skansens firande, det har ju sin början i slutet på 1800-talet, precis som mycket annat av de traditioner som vi har i Sverige som vi liksom tänker oss är jättegamla. De växer fram här i slutet på 1800-talet och Arthur Azelius och hans bygge Skansen har ju jättestor betydelse för formandet av det vi kallar för liksom svenska traditioner någonstans. Och det är ju också så här, någonstans i slutet på 1800-talet som firandet börjar sprida sig i någonstans breda folklager bland bönder och arbetare. Tidigare, som jag sa, så var nyårsfirandet i huvudsaken en företeelse som överklassen ägnade sig åt. Och en sak som är absolut, som är jätteviktig att nämna för att liksom förstå varför vi inte ens hade något gemensamt allmogefirande, det är ju att vi inte ens hade en enhetlig klocktid i Sverige förrän 1879. Så klockan var ju inte 12 samtidigt i Sverige förrän i slutet på 1800-talet.
Men det var väl i samband med stambanorna man insåg att det var bra att ha samma tid i olika städer, eller hur?
Ja, alltså när man bygger järnvägar så är det ganska lämpligt att man har samma tid i Göteborg som man har i Stockholm. För att om det tidigare tog ett par dagar att resa mellan Göteborg och Stockholm så kunde man nu göra det på ett par timmar. Vilket gör att då är det lite problematiskt om man har olika tid i de här två städerna. Men i och med att vi får en enhetlig klocktid i Sverige, man bygger Skansen i slutet på 1800-talet. Skansen börjar med sitt nyårsfirande under slutet av 1800-talet. Jag tror det är 1893 som Skansen har liksom sitt första officiella nyårsfirande. Och det som är lite roligt här och som säger en hel del om hur nyårsfirandet såg ut, det var att på nyårsafton och nyårsdagen, alltså det som förekom på Skansen då, det var stjärngossar som sjöng. Det var Lucia som visades upp i Bollnässtugan och det var gamla folkdanser med fiol som spelades. Och man hade inte ens en vaka fram till tolvslaget, utan det är först året efter 1894 som man har den första nyårsvakan. Det vill säga där man faktiskt väntar in till tolvslaget och väntar in det nya året. Och sen är det också då på Skansen som den här berömda versen Ring, klocka, ring, eller nyårsklockan som den ibland kallas.
Just det, Tennysons dikt. Så. Och hur länge har vi haft den då?
Den började man läsa upp 1895 första gången, så det är ju en ganska gammal tradition. Och det är ju inte, vad ska vi säga, det är ju inte den engelska originalet av Lord Tennyson, utan det är en ganska märklig svensk översättning faktiskt. Om man lägger originalet och översättningen bredvid varandra så ser man att det är en väldigt, väldigt fri tolkning av den svenska författaren som har gjort den här översättningen. Och den här dikten, den liksom läste man upp på Skansen i samband med tolvslaget. Och man höll på med det under första halvan av 1900-talet. En väldigt viktig del i spridandet av den här seden, det är ju att radio 1928 började sända nyårsklockan från Skansen. Så att hela folket, eller åtminstone alla som hade radio under slutet av 1920-talet, hade möjlighet att höra Anders de Wall, som då var den som läste upp den här dikten i samband med tolvslaget. Och sen slutar man med det 1959 av någon anledning. Och ett par år decennier senare, 1977, så är det SVT som tar upp den här traditionen. SVT sänder nyårsfirandet från Skansen och då är det Georg Rydeberg som läser Ring, klocka, ring. Och sen har Joel Kulle läst den. Och för mig som är uppvuxen på 80-talet så är det framförallt Joel Kulle som är den som någonstans personifierar läsandet av Ring, klocka, ring på Skansen. På samma sätt som det är Arne Feise som ska vara julvärd, trots att han inte har varit julvärd på 17 år.
Jag är några år äldre än dig, så jag är ju mer team Rydeberg.
Ja, det ser man vad ålder kan spela roll i sammanhanget.
Ja. Innan var det ju så att man som skådespelare fick det här uppdraget och så hade man det några år. Men nu har det ju delats ut väldigt friskt nu de senaste åren.
Ja, det har ju gått lite samma öde till möte som det här med julvärd. Just att istället för att en Jan Malmsjö ska läsa det i 13 år eller Margareta Krook ska läsa i flera år eller Joel Kulle ska läsa i flera decennier, så blir det ju en ny uppläsare varje år sedan ett par år tillbaka.
Vad tycker vi om det då?
Jag som är lite sån här traditionsvurmare ser ju hellre att det är en och samma som läser. Så du kan väl kanske bli en ny uppläsare av Nyårsklockan. Du kan ringa in till Skansen och kolla om du kan få det uppdraget. Du har ju en fin radioröst.
Ja, men tack snälla. Ja, inte tv-ansikte, men det finns ju bra sminkmöjligheter å andra sidan. Ja, men jag tycker Sofia Helin ska ju läsa i år. Tycker hon kan väl få jobbet nu då?
Ja, det tycker jag. Hon kommer säkert göra ett alldeles utmärkt jobb för att läsa den.
Ring Länskrim Malmö, ring. Sen har vi den här klassiska sketchen Grevinnan och bekänten.
Ja, alltså nyår är ju inte alls på samma sätt som julafton lika intimt förknippat med tv-traditioner egentligen. Jo, förvisso vi har nyårsfirandet från Skansen och Ringklocka ring klockan 12 sedan ja, mer än 40 år tillbaka. Och sen har vi ju den här Grevinnan och betjänten som har kommit att bli en nyårsklassiker i Sverige. Och det är ju från början brittisk sketch som skrevs på 1920-talet. Och sen plockade tysk tv upp det här på 60-talet. Och där började den sändas på nyårsafton redan 1972. Och har sedan dess då blivit en tysk tv-tradition. Sen finns det faktiskt en schweizisk version inspelad. Med exakt samma skådespelare, med exakt samma manus. Fast som är några minuter kortare. Och det är den schweiziska versionen som vi visar i tv i Sverige. Och man kan faktiskt se, det är vissa skillnader i till exempel hur dukningen på bordet är i de här två olika versionerna. Men för en novis så tror jag inte att det gör någon större skillnad vilken av versionerna det är man tittar på.
Men alla stora konstverk, alltså jag tänker på Karl XII:s likfärdig målad i två varianter. Jag tänker att Grevinnan och betjänten också finns i två varianter.
Inga jämförelser i övrigt. Nej, men den här sketchen vann ju det här fina priset i Montreux. Som jag inte kommer ihåg, det heter Guldrosen eller vad det nu kan vara. Och den här togs ju in till Sverige. Visades inte när den togs in för att den upplevdes eller uppfattades som alltför alkoholvänlig. Och det var ju liksom ett annat klimat i Sverige på 60-talet. Men 1969, någon gång i februari, så är Beppe Wolgers av alla människor den som visar det här i en sketchkavalkad. Han hade ett program på lördagkvällar i slutet på 60-talet. Och då hade det ingenting med nyårsfirandet att göra, utan det var en sketchkavalkad där han visade lite olika sketcher. Och då ingick också Grevinnan och betjänten i det paketet. Sen dröjer det fram ett par år. Troligtvis 1974 så visas Grevinnan och betjänten på nyårsafton igen. Och då är det Magnus Brasse som har ett sketchpaket på nyårsafton där de liksom visar gamla Hasse och Tage, klipp från Hasse och Tage-revyer men också lite internationella sketcher. Och då ingår då Grevinnan och betjänten i det här. Och sen 1976 så visas den på juldagen efter att då ha visats på nyårsafton i två år. Så 1976 så visar TV2 den under rubriken Liten helgtradition. Så, men då har den flyttats till jullagen. Och sen 1977 så blir det nyårsafton och då sänds det som en eget program under en egen rubrik på kvällen. Och sen har Grevinnan och betjänten på olika sätt visats under samtliga nyårsaftnar förutom 2004. För 2004 så inträffade ju jordbävningen, Indiska oceanen och tsunamin och allt vad det innebär. Och det var ju på annandag jul 2004. Så då ville SVT ha ett lite mer värdigt nyårsprogram. Så man plockade bland bort Grevinnan och betjänten från nyårsafton 2004. Och faktiskt också Kjell Bergqvists program Graven. Man tyckte att det var lite osmakligt att visa just Graven på nyårsafton ett par dagar efter tsunamikatastrofen.
Men det är en härlig tradition, det är en svartvitt sketch. Jag vet inte om dagen så här tonåringar sitter och kollar på Grevinnan och betjänten. Men vi får se vad framtiden har i sitt sköte där.
Ja, det är ju liksom med Kalanka och hans vänner på julafton. Man undrar ju lite grann hur den här traditionen kommer att överleva dagens YouTube-generation.
Ja. Eller också så blir det så att I Just Want To Be Cool spelar in en ny version av Grevinnan och betjänten som bara lyfter, får otroliga tittartal på YouTube.
Det är skönt att du är så down with the kids att du kan referera till I Just Want To Be Cool.
Ja, den där slutade också med mina kunskaper kan jag säga. Men du, mat och dryck då? Alltså champagne är förknippat med nyårsafton och sen är det väl kanske då hummer och oxfilé. Det är så här lite överdådig, lyxig mat generellt sett.
Ja, maten och drycken på nyår är ju intressant just för att den är så diametralt motsatt mot vad julaftonens och julhelgens mat är. För man kan ju ställa liksom jul och nyår, de ligger så nära varandra i tid men är så oerhört olika i hur vi firar och varför vi firar och liksom hur traditionen är. För ska man titta på julen så är det ju väldigt tydligt så att där försöker vi någonstans lajva allmoge jul. Att vi liksom försöker fira jul så som man gjorde förr i tiden. Och vi försöker vara så som bönder var förr i tiden. Det är liksom det som är ett ideal. Det ska vara mycket hemlagat. Det ska vara som det alltid har varit. Medans nyår så är det tvärtom. Där försöker vi lajva överklass. Vi försöker liksom äta och klä oss och bete oss som överklassen gör. Och att göra på det sättet, det är en väldigt modern företeelse. Det är alltså först under andra halvan av 1900-talet som vi överhuvudtaget har en speciell nyårsmeny, som man överhuvudtaget börjar prata om speciell nyårsmat. För långt in på 1900-talet så är nyårsmaten i princip en upprepning av julmaten. Alltså julmat var ju någonting man åt fram till åtminstone 13-helgen. Kanske i vissa fall ända fram till 20 Knut, alltså 13 januari. Och så sent som 1970, så när Tore Wretman ska göra ett förslag till nyårsmeny, då föreslår han biff stroganoff. Och jag vet inte liksom hur högt det hade, eller hur bra det framstår idag.
Det var det lyxigaste han kunde komma på överhuvudtaget.
Ja, det kanske var så. Vi kanske har liksom en annan. Jag tänker biff stroganoff som bambamat i princip. Och för er som är utanför Göteborg, då bamba, det är ett annat, göteborgsord för skolbespisning. Ja. Men idag, alltså tittar man på nyårsmenyn idag, så ska det framförallt vara lyxigt. Det ska gärna vara trerätters, det ska gärna vara skaldjur, alltså hummer eller liknande. Och framförallt någonting man inte äter annars. För nyårsmenyn eller nyårsfinen, som sagt, det är ju någonstans att vi lajvar överklass. Att vi klär på oss våra absolut finaste kläder, vi tar fram det finaste porslinet, vi dukar fram den finaste maten. Vi framförallt äter sånt som vi inte äter annars. Däremot så är ju nyårsmatens tradition inte alls lika stark som om vi tittar på julmaten eller påskmaten eller midsommarmaten. Nyårsmaten, det finns inget sånt enhetligt som vi alla äter samma sak vid nyår. Utan det är mer individualiserat. Och det beror ju framförallt på att nyår är en mycket senare som högtid. Jul, påsk och midsommar har vi firat långt tillbaka i tiden. Även om inte mattraditionerna alls är lika gamla som själva firandet, så finns det någon idé där om att man får inte ändra i maten. Däremot så kan man utan några som helst problem äta olika nyårsmat ett år eller efter ett år efter ett annat. Det är inget konstigt med det liksom.
Nej. Men om vi lajvar överklass på nyårsafton, så kanske vi lajvar underklass på nyårsdagen då. Alltså sitter i mysbyxor och äter pizza och godis och chips och kollar på dag-tv.
Ja, det har ju blivit liksom en tradition i sig, vilket är lite roligt just det här att nyårsdagen, även om det inte, alltså man tänker ju inte det som ett firande, så är ju, det finns ju traditioner väldigt tydligt kopplat till nyårsdagen. Och det hänger ju givetvis ihop med hur nyårsaftonens firande växer fram under andra halvan av 1900-talet, just att det blir en festkväll, man vakar in det nya året. Man bryter liksom mot andra konventioner, eller mot de konventioner som är i andra sammanhang. Man får vara uppe hur länge man vill. Jag minns ju det som när jag var barn på 80- och början på 90-talet. Alltså nyårsafton var ju magisk på det sättet att man behövde i princip aldrig gå och lägga sig. Man kunde ju vara vaken tills man somnade. Och så är det ju fortfarande, att man på något sätt bryter mot de vanliga konventionerna. Men det gör ju också att nyårsdagen väldigt, väldigt tydligt blir en dagen efter dag. Det vill säga att det är en dag som man inte orkar laga någon riktig mat. Många är dessutom ganska bakfulla, för man har druckit mycket champagne, man har druckit alkohol på nyårsaftonens firande, man har druckit det sent in på kvällen och även in på natten. Och vad passar då som hand i handsken? Jo, givetvis pizza. Så nyårsdagen är ju numera alltså den stora pizzadagen, och det har ju nästan blivit en officiell beteckning på nyårsdagen.
Men hur har det vuxit fram då?
Ja, det är lite intressant, för det är ju ett av mina stora stunder i livet när jag gjorde ett gräv för ett par år sedan. Och det grävet innebar att jag googlade lite på diverse sidor, så jäkla avancerat var det inte. Men just mitt lilla gräv fick en del uppmärksamhet, citerades bland annat i Aftonbladet, och jag fick vara med i P1-medierna. och prata om det här. Och det handlar ju om att givetvis så har vi förmodligen ätit pizza på nyårsdagen ganska långt tillbaka i tiden. Så länge det har funnits pizza och så länge vi har firat nyår på det sättet som vi har gjort, så är det inte konstigt om man har ätit pizza på nyårsdagen. Men från det till att dubba nyårsdagen som den stora pizzadagen är steget ganska långt. För att även om man gör någonting år efter år så blir det ju inte en tradition förrän vi någonstans upphöjer det till en tradition. Det är först när vi kallar någonting för en tradition som det blir en tradition. Och då finns det ett företag som har ett jättestort finger med i spelet, och det är ju det som tidigare hette Online Pizza. Jag tror att det har bytt namn när det köps upp nu, men då hette det Online Pizza. Och 2008 så lanserade de sin stora pizzarapport, som var en grafisk uppställning över hur mycket pizza som såldes, vilka pizzor som var populärast i olika delar av landet och vilka dagar som det såldes mer pizza, eller mest pizza. Och då konstaterade de i sin rapport att det var nyårsdagen som var den stora pizzadagen, så det var Online Pizza som lanserade det här begreppet 2008. Och sen så några år därefter, i början på 2010-talet, så plockar Aftonbladet, Expressen och diverse lokaltidningar upp det här och gör det till en nyhet. Och spinner liksom på att nyårsdagen är stora pizzadagen. Och det här är ju liksom en väldigt, väldigt tacksam sån, någonstans enkel journalistik att göra på nyårsdagen för en lokaltidning. Att man åker till den populäraste pizzerian på orten. Man gör lite fotografier på pizzabagarna som har fullt upp. Och man gör lite sköna intervjuer med människor som kommer lite bakåt och köper pizzan. Det är liksom en feel good journalistik som då gör att pizzadagen någonstans cementeras som begrepp. Och idag skulle jag definitivt säga, idag är det en svensk tradition att äta pizza på nyårsdagen. Och det kan vi mångt och mycket då tacka Online Pizza för.
Mm. Fint, det tycker jag är en tradition vi ska upprätthålla. Sen finns det vissa tv-ritualer på nyårsdagen också. En gammal, lite halvkass riddarfilm och en sporthändelse, eller hur?
Ja, alltså efter julafton så är väl nyårsdagen den dag som mest intimt är förknippad just med tv-traditioner. Och då är det ju den här halvkassa, för den är ju faktiskt inte, ärligt talat, speciellt bra om man ska vara ärlig, nämligen Ivanhoe. Och så har vi backhoppningen från Garmisch-Partenkirchen. Och ibland också nyårskonserten från Wien brukar ju räknas in i den treenigheten av svenska nyårsklassiker på nyårsdagen. Och Ivanhoe, den visades första gången i svensk tv faktiskt på nyårsafton 1982. Så då var det inte på nyårsdagen, utan det var på nyårsafton på eftermiddagen som man visade den i svensk tv. Och det är intressant, jag läste en recension av den här första visningen i Svenska Dagbladet just på nyårsdag, eller några dagar efter nyår. Och då skriver recensenten att den här filmen, Ivanhoe, får gärna återkomma som en nyårsklassiker, vilket den ju gör lite senare, men 83-84 så visar SVT igen Ivanhoe, men då är det under julhelgen som man visar Ivanhoe. Så Ivanhoe hade precis lika gärna i det här läget kunnat bli en julhelgsklassiker som en nyårsklassiker. Men 1986 så visas Ivanhoe första gången på själva nyårsdagen. Och det här är lite intressant, för mycket så som det är med många sådana här traditioner så tänker man ju att men det här har alltid varit så här. Liksom, Ivanhoe har sänts varje nyårsafton sedan 1982, rakt av, inga krusiduller. Men, eller på nyårsdagen, 1988 så visas den igen. Sen går det några år till 1992. Så i slutet på 80-talet, på 90-talet, så visas inte Ivanhoe på svensk tv i nyår överhuvudtaget. Sen från 92 och hela 90-talet så visar SVT Ivanhoe. Och sen 2002 så är det ju TV3 som tar över sändningarna. Så numera kan man ju se Ivanhoe om man har TV3. Och jag vet inte, ärligt talat, hur många det är som faktiskt slår på TV3 och kollar på Ivanhoe. Jag vet inte om Ivanhoe finns på några streamingtjänster som Netflix eller liknande, så att man kan se det den vägen istället.
Treksamt.
Och sen har vi ju den här backhoppningen från Garmisch-Partenkirchen som är ju jättefascinerande, att det har blivit liksom en svensk nyårsklassiker. Men det passar väl sig ganska bra, det är väl som en lagom tempo i backhoppningen som sport för att vi ska kunna avnjuta den lite där bakfulla i soffan. Man liksom krävs inget större engagemang. Nej. Och det är ju faktiskt en av de äldsta tv-traditionerna vi har. Den är ju till och med äldre än Kalanka på julafton, för backhoppningen från Garmisch-Partenkirchen började sändas i svensk tv 1959, alltså året innan Kalanka. började sändas. Och sen förutom några år i slutet på 00-talet så har backhoppningen från Garmisch-Partenkirchen visats varje nyår och varje nyårsdag i svensk tv.
Ja, och helst ska det vara Sven Plex Pettersson som kommenterar också.
Ja, jag tänker att man kan göra på samma sätt som med Bengt Feldreich där, att man använder någon repris. Så att man kör någon gammal backhoppningstävling från Garmisch-Partenkirchen från typ 63. Ja.
Eller också så här, tar man sent 80-tal så att Janne Boklöv får briljera igen.
Med sin sköna V-stil som häpnar i världen.
Precis. Mattias, hur kommer du själv fira nyårsafton då?
Ja, liksom alla andra så kommer ju det här nyårsfirandet 2020 bli väldigt speciellt på det sättet. I vanliga fall så försöker jag ju också någonstans live överklass. Och med vita dukar och finporslinet och smokingen på med många goda vänner i fina miljöer. Men jag, liksom förhoppningsvis de flesta andra svenskar, kommer ju ha ett betydligt lugnare nyårsfirande i år. Jag kommer fira nyår hemma i min lägenhet med min sambo och hennes katt. Och uppmaningen som jag verkligen vill skicka med till alla lyssnare och alltid velat veta, det är att följa de här rekommendationerna om att fira nyår och andra högtider i mindre sällskap, så att vi får bot på den här pandemin, så att vi nästa år kan fira nyår som vi brukar och lajva överklass så som vi brukar.
Mycket bra, det låter som en bra avslutning. Mattias Axelsson, tack för att du ville vara med i podden och framförallt gott slut.
Gott slut på dig också, Fritte.
Mattias Axelsson om nyår. Jag hoppas att du får ett riktigt fint nyårsfirande. Själv kommer jag dagen efter, om jag bara får välja en pizza, att ta en Hawaii. Missa inte Mattias faktaspäckade bok om svenska seder och traditioner förresten. Den heter Tacot, tvättstuga och tack för senast, och den hittar du på nätet. Vi som gör den här podden, som väl snart kan betecknas som en tradition, heter Fritt Fritsson, Ida Wahlström och Marcus Blomgren, och musiken spelas av Daniel Aldenmark. Allt du vill att veta produceras av Blandade Budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.